Visst är att svensken lägger en dag om året för att hitta rätt film när det ska streama. Därför finns TV.nu, en tjänst som samlar allt streaminginnehåll på samma ställe och guidar dig rätt. Håll koll på streamingvärlden med TV.nu.
Sportbladets Premier League-podd tillbaka. Det är slutet på oktober någon gång. Jag har ingen koll på vad det är för datum just nu. Det är kallt som satan ute. Det är alltid en förlust, känner jag, första gången när man måste ut och skrapa rutan på morgonen på bilen. Det tycker jag är deppigt. Det tar alltid ner min dag ett snäpp. Frida, som sysslar inte ni med i London, va?
Nej, inte riktigt än. Det är ganska så, alltså det är ju plusgrader i alla fall. Det är ju inte lite kyligare, men inte fortfarande uthärdligt.
Ja, fotbollsväder fortfarande.
Mm.
Ja, det är gränsfall här i Sverige om det är fotbollsväder, eller vad säger du, Kalle?
Ja, alltså det, man har ju varit med om värre såklart.
Ni har haft några resor.
I snö och grejer, så att just nu är det väl överkomligt ändå. Men det är ju så, svenska säsongen har ju sina utmaningar, både när det handlar om försäsongen som lång och utdragen och väldigt kämpig. Och sen är det ju faktiskt så att när man är inne så där i slutet av oktober, november, då får man ju räkna med att det kan bli en och annan match i snö och regn och rusk.
Det är inte alltid njutbart att spela fotboll i Sverige en hel säsong.
Nej, så det är som sagt, vädret tar sina utmaningar i Sverige.
Mm. Det är så inte speciellt njutbart ut i Southampton i fredags heller. För rätt många inblandade, vi ska prata om den matchen lite senare. Frida, du skulle ha haft semester i helgen, sa du. Det sket sig, eller?
Ja, men det var väl tur att det gjorde det. Jag fick uppleva en ytterst märklig match på Emirates. Men jag är inte bra på det här med att vara ledig, alltså det är inte riktigt min grej.
Kanske måste träna på det. Vi får ta ett snack sen.
Ja, vi får kanske det.
Ja. Har du lyckats ta dig in till någon mixad zon då?
Jag var fullt fokuserad på presskonferensen i söndags. Jag kände att jag ville höra vad Emery hade att säga.
Det hade varit ganska svårt att fånga in Xhaka i den mixade zonen, kan jag gissa.
Han stack ju redan bakvägen innan slutsignal, tydligen.
Ja, han
var smart.
Han gjorde en Adel Tarabt. Kommer du ihåg när han drog från en match från QPR när han blev utbytt? Så tog de en bild på när han satt och väntade på någon buss eller satt på en restaurang och beställt in mat liksom, medan matchen pågick. Liksom. En klassiker.
Ja,
Adel Tarabt, han var fin.
Ja. Men vi kommer börja på Anfield, därför att Liverpool Spurs i söndags, alltså en repris av Champions League-finalen ju, inleddes tvärt emot hur Champions League-finalen inleddes. Det var nämligen Spurs som fick ett tidligt, lite turligt mål med sig, påpassligt av Harry Kane förstås, och ledning redan i den första minuten för Spurs, men det var som om Liverpool hade liksom, de såg aldrig speciellt nervösa ut. Även, nu kom ju målet så oerhört tidigt, som man hade 90 minuter att jobba på. Och det kändes som att de faktiskt fann sig i den situationen ganska snabbt.
Ja, du gav ju någon statistik till mig innan vi gick in i studion här. De har alltså inte förlorat på hemmaplan sedan
april
2017. Har man den i ryggen när man går ut på hemmaplan och har i ryggen att man har startat ligan på det sättet som de har gjort, då är man ju ganska trygg i det man gör. Och ett baklängesmål i minut ett, det tror jag inte är någonting som rubbar Liverpool i nuläget. Uppenbarligen inte, för som du säger, så efter det målet sen så spelar de ju otroligt bra, tycker jag. Spurs är ju inte något formstark Spurs såklart, så att det är inte samma slagstyrka på lagen som det var när Champions League-finalen spelades. Då var det ju Spurs som hade väldigt mycket energi och kände som att de levde på drömmen om att verkligen skriva historia. Medan nu är det en klubb och ett lag som famlar efter sin identitet och kanske står inför generationsväxling här också. Men det var ju imponerande måste jag säga. Jag vill verkligen understryka det, att bara mala på det sättet som de gjorde. Skapa chans på chans på chans. Och det känns inte som det finns något sätt att stoppa Liverpool när de är så där. De har så många olika sätt de kan göra mål på. Och Spurs, ja, de kändes som de trycktes längre och längre ner. Men det var ju bara en väntan på att det där målet skulle komma. Och det kom till slut.
Ja, det var, jag gissar, du satt på Emirates under tiden där den här spelades, eller hur Frida?
Ja, det stämmer.
Jag vet inte hur mycket du har fått med dig från Anfield den här helgen, men det blev framförallt två stycken prestationer som har highlightats efteråt från Liverpools sida. Det ena är Fabinho som väl gör sin bästa match i Liverpool-tröjan, kanske sin bästa match i karriären om man ska hårdrar det lite grann. Han satte inte en fot fel, Kalle. Vad är det Fabinho gör som är så viktigt för det här Liverpool?
Jag tycker han har alla de här egenskaperna för att fylla den rollen som en modern spelare ska göra i den defensiva mittfältsrollen. Han är en bollvinnare som kan vinna bollen genom att vara stark. Han kan vinna bollen genom att vara smart i positionsspelet. Han kan fördela bollen, men inte bara slå någon Hollywood-passning som sitter på foten, en sån där 60-meters cross, utan han kan ju framförallt värdera och styra rytmen i spelet på det sättet som vi har sett Fernandinho har kvalitet för att göra i Manchester City. Och har man den liksom kombinationen av att kunna vinna boll och fördela boll, då har man ju väldigt, väldigt bra liksom kvalitet för att vara en bra sexa. Och det, jag tycker han just nu har han få övermän i den rollen. Alltså han, det känns som att det mesta går genom honom i Liverpool nu. Och det kanske, Van Dijk är såklart den viktigaste spelaren, men Fabinho börjar segla upp för, liksom, till att vara en av lagets viktigaste spelare. För det är ingen annan i det laget som kan vara i den positionen och göra det som han gör vecka efter vecka. Och när han dessutom börjar slå nu passningar som leder till målchanser, ja, men då lägger han ju till ytterligare en dimension som vi har sett sporadiskt tidigare. Han gjorde det ju i fjol ibland, men nu kändes det som att han gjorde det på beställning i den här matchen. Bara chippade in bollar på fötterna på dem och på ett sätt som man trodde att det var Sikko som stod där och fördelade ett tag.
Den andra prestationen som har fått mycket uppmärksamhet efteråt och som föranledde en lång diskussion i Sky-studion bland annat var ju den om Trent Alexander-Arnold och hans remarkabla statistik då, att han har slagit flest key passes, än fler än De Bruyne den här säsongen, och att han gör det från en högerbacksposition. Men det säger väl kanske snarare någonting om vilken typ av högerbacksposition han faktiskt utgår ifrån. För han har ju en Henderson in till sig som väldigt, väldigt snabbt och effektivt fyller upp bakom honom. Han har ju bollen på offensiv planhalva mer än man har på defensiv. Han blir ju en playmaker ifrån sin högerbacksposition. Har jag rätt när jag beskriver honom så?
Ja, alltså han är ju, man skulle kunna säga att han är ju, han är lika offensiv roll som en gammal högermittfältare hade i ett rakt 4-4-2 på den tiden det användes. Tänk David Beckham i Manchester United på 90-talet. Det är ju den positionen han hamnar i. Och nu mätte de inte key passes på 90-talet. Så men jag kan tänka mig att Beckham hade ganska många key passes då med sin inläggsfot. Och det är ju, jag tycker det är ruskigt imponerande att se Trents fot, hur han använder den både i inlägg, det vet vi att de är otroligt bra. Crossbollar är ju helt fenomenala. De sitter ju oftast på foten gång på gång. Han piskar ju ibland in, de gångerna han ligger lite lägre i position och får stå den första passningen i uppspelet, då kan ju piska in bollarna mellan linjerna på ett sätt som få försvarare kan göra. på det sätt som Steven Gerrard kunde göra på sin tiden, och Xabi Alonso kunde också göra det. Så att hans register i passningsspelet, det är ju, ja, det är ju för att vara ytterback, jag skulle säga 10 av 10, och med hans ålder och ha det är ju, ja, det är häpnadsväckande.
Det är ju ett sånt där vapen också som man hoppas att,
fasta situationer.
Ja, det är ett sånt där vapen som man hoppas att Gareth Southgate ska kunna använda sig av, för det har han ju inte riktigt gjort i landslaget. Och väljer oftast andra spelare för Alexander Arnold. Jag antar att det är defensiven som han tänker då på först och främst. Men jag menar, när man till och med har Jordan Henderson nu i det här fallet att tillgå, och han får ju spela en hel del, så känns det ju märkligt att man inte på något sätt kan få in Alexander Arnold i landskamperna också. För att han, precis som ni säger, så han hade ju kunnat bidra så otroligt mycket mer, tycker man ju, än de andra valen, alltså offensivt.
Mm. Ja,
Sen det där med key passes där, det kan vi säga det att där,
ja, det är lite märkligt, det är en lite speciell statistik, men det är också
key passes innebär ju alltså att du slår en passning till någon som avslutar ett skott på mål
och, som inte eller, blir mål, va? Räknas assisten också in?
Nej, det är som inte blir mål, exakt. Ja, och sen har du chances created, då har du key passes plus assist. Då slår man ihop dem, assist och sådana. Men oavsett så, Leighton Baines hade ju, när Everton där spelade mycket inläggsspel och var som hetast där under Moyes, så hade ju han flest, det var chances created, hade flest av alla spelare i topp 5-ligorna. Så att det går ju att ha det som ytterback om du slår mycket fasta situationer, hörnor, har bra huvudspelare. Det hade ju Everton då med Tim Cahill och Marouane Fellaini. Det räcker ju med att de är högst upp på en hörna och nickar den mot mål. Det behöver inte bli mål, så är det en key pass. Så att det säger ju inte allt, men det säger ju en hel del om att hans fot är väldigt effektiv.
Ja, Baines hade också en hyfsad fot.
Han hade en ganska bra fot.
Måste säga någonting om Spurs också, för att även om det känns som att de får det här tidiga ledningsmålet efter en studs på Lovren och sen i stolpen och sen i huvudet på Kane, så har de ju faktiskt ett par möjligheter att göra 2-0. Jag har i alla fall känslan av att Spurs ändå går ifrån den här matchen och känner att det var ju långt ifrån säsongens sämsta prestation. Vi har sett dem vara nere i några djupa svackor. Nu tog man tillbaka några av de här spelarna som man trodde skulle vara lite i frysboxen, Eriksen, Danny Rose, Alderweireld och så vidare, som helt enkelt har kontraktsbråk och har väl meddelat på olika sätt att de kanske ser sin framtid någon annanstans. Nu var de tillbaka i startelvan och Son har ju ett brutalt läge att göra 2-0 där han sätter den i ribban efter att ha rundat Alisson. Och det är ju verkligen ett sånt där sliding doors moment, för även om Liverpool har varit det bättre laget i matchen, så gör de det andra målet, då har de förmodligen poäng med sig ifrån matchen. Och att ta poäng på Liverpool på bortaplan, det vet vi, det är som vi var inne på, det är inte många som gör. Och att känna att man var så pass nära, det känns ändå som någonting att ta med sig för Tottenham och Pochettino i det här läget de befinner sig i.
Absolut, jag hävdar i och för sig att nästan alla matcher har ju den där typen av sliding doors momentet. Kanske inte på St. Mary's i fredags där. Det kanske inte fanns så många sådana, men ja, kanske något du kan leta och gräva fram. Men visst, det var ju såklart en avgörande situation. Får de 2-0 där, så blir en annan sak. Och någonting måste de hänga upp det på. Och jag tycker att det fanns saker i Spurs anfallsspel när de kontrade lite i första där som såg intressant ut. Men det blir ändå så tungt mentalt att de inte får någonting av en sån bra start borta mot serieledarna och så vidare, så att det är i alla fall uppförsbacke för dem.
Ja, onekligen. 28 poäng på 10 matcher för Liverpool, nu har de
det är ganska bra.
Det är ganska bra. Håller sin distans då ner till Manchester City, som också vann helgen. Vi ska komma in på dem lite senare, men vi måste till St. Mary's.
Ja, det måste vi.
Den här otroliga matchen. Alltså det var kanske det sämsta vädret på hela säsongen på någon enskild match som jag har sett i alla fall. Det såg fruktansvärt ut att spela där. Med bilderna på Brendan Rodgers när han stod och dirigerade. Hasenhüttl, han satt ju mest och höll sig för pannan. Höll för ögonen kanske, han vill inte se på skiten. Men det såg så oskönt ut. Och för Southampton. Och jag förstår verkligen supportrarna som började liksom lämna stadion efter en halvtimme. Och det står 4-0 redan. Och sitta där i den där fruktansvärda regnstormen som det var. Och bara se sitt lag fullständigt kapitulera inför precis allt som Leicester slängde fram. För allting gick ju bara in. 9-0 är alltså den största bortasegen någonsin i den engelska högsta ligan. Visst är det så? Det är inte bara sedan 92, va? Utan det är någonsin i den engelska högsta ligan. Ja, det säger ju någonting om vad det här var för kväll.
Ja, nej men definitivt. Och, man har full förståelse också för att Southampton-spelarna skänkte bort sin lön också till välgörande ändamål. De tyckte inte att de förtjänade några pengar, och det håller nog supportrarna med dem. Det var lite intressant också där när de leder med 8-0, och Johnny Evans av någon anledning verkar ha koll på att rekordet är på 9-0, för han manar tydligen på dem där och säger att kom igen, vi måste ta rekordet. Det säger också en del kanske om den matchen. Sen är ju frågan varför det blir som det blir, för att det är klart att Leicester är ett bra, väldigt bra fotbollslag. Det har vi pratat om många gånger, men är Southampton verkligen så här dåliga så att man förlorar med 9-0? Och av vad man kan ha läst till sig i alla fall så verkar det ju som att en avgörande faktor för varför det har gått så dåligt nu inledningsvis är att den assisterande tränaren Danny Rohl lämnade i somras för Bayern München lite oväntat och ganska hastigt. Och det ska tydligen ha påverkat själva alltså förberedelsearbetet inför matcherna oerhört mycket, och det är i alla fall en sån grej som spelarna själv anser att ja, alltså, där det har gått lite snett. Sen tror jag ju i och för sig inte att Hasenhüttl, det här ligger väl inte riktigt på honom på något sätt. Jag tror inte att han sitter löst, även om det är väldigt extremt att förlora en match med 0-9 såklart.
The word on the street i Southampton verkar ju vara att det hade varit ännu värre om han inte hade varit där. Alltså, klubben hade varit i en ännu sämre situation om han inte hade varit där. Och att kritiken riktas främst mot ägarna som inte har skjutit till tillräckligt med mycket pengar. Och det kan man ju se om man tittar på hur andra klubbar i ligan satsar och köper in spelare. Så har ju inte Southampton gjort det den här sommaren.
Och då ska man komma ihåg att Southampton har sålt rätt mycket spelare för rätt mycket pengar mycket de senaste pengar åren. Och ägaren har ju plockat ut dem ganska mycket och stoppat i egen ficka.
Och jag menar, de har en startelva där liksom mittfältet där, Valerie, Romeo, fortfarande Höjberg. Alltså det jag tycker inte det räcker till i den konkurrensen som Premier League har idag. Det är ett lag som kommer att ligga där nere och ska ligga där nere. Och allt annat hade varit betydligt långt över liksom förväntningarna.
Det är så extremt mycket Jamie Vardy att vara spelaren som skickar in den avgörande straffen också och springer iväg och jublar.
Det var sjuka var att de jublar så mycket efter målen. Det var liksom, det här är en sån här kulturgrej som verkligen kännetecknar England. Att det finns ingen barmhärtighet mot motståndare som lider och ligger under. I Italien, då slår man ju av på takten efter 3-0 liksom av. Ja. Liksom, men det är ju en sån där kulturgrej som verkligen är så här. Det är 3-0, men då ska vi inte fortsätta.
Vi minns ju klassikern, alltså Mourinho till Conte. Du firar inte sådär vid 4-0.
Nej,
liksom.
Just det.
Men många jämförde då med USAs seger över Thailand i VM i somras.
Just det.
Så vi slutade 9-0 också, va?
Det var två siffror.
Jag tycker att det är annorlunda, så det är en helt annan situation.
Alltså, här är ändå två lag som spelar i samma liga.
Ja,
alltså,
Southampton hade ju kunnat vunnit matchen.
Ja, det är skillnaden är att ett lag med heltidsproffs från USA möter ett gäng amatörer från Thailand som har halkat dit på bananskal och är glada att få vara med överhuvudtaget.
Precis.
Att springa ut och slita av sig tröjan vid 10-0. Men ändå Jamie Vardy, ja. han hatar det inte. Han hatar inte att vrida om kniven ett varv till.
It's Jamie Vardy.
Ja, hon tog tillfället i akt där.
Och, ja, Rebecca och fick en riktig slam dunk där. Alltså.
Hon har ju lite PR-problem just nu, Rebecca Vardy, att jobba med. Hon är ju inte superpopulär. Efter avslöjande om att hon har snitchat på Colleen Rooney. Det är fortfarande så jävla bra, den här historien.
Den tog en ny vändning i fredags där när hon skickade ut den där tweeten.
Ja, precis. Dels för att hon gör det, för att hon också, det blir på något sätt ett erkännande. Jag känner det som ett erkännande lite grann.
Hon bekräftar allt.
Ja, jag tycker det. Annars hade hon inte, känner jag, haft lika lätt att skämta om det så snabbt efter.
Det är en indis i alla fall.
Ja, om hon var totalt oskyldigt anklagad för någonting här, då hade hon inte, tror jag, kunnat skämta om det på det här sättet en vecka efter.
Kan vi säga att det här är en indis som håller i rätten, eller?
Ja, det är ju ni två som är palmspanarna här.
Ja, just det.
Ni får avgöra det. Men jag tycker att det är problematiska omständigheter. Åtminstone. Men det säger ju någonting om Leicester också. Att man har haft en spelare som har Jose Perez som bonus den här säsongen. Han har mest suttit på bänken, kommit in i matcherna. Nu startade han och gör hattrick direkt. Visst att han gör hattrick i den här matchen när precis allting går deras väg, men det var ju faktiskt väldigt fina mål han gjorde, fina avslut under matchen. Jag såg det inte från början. Det är ju sån här klassisk, man märker hur det bara så här plingar till i telefon. Vad fan är det som händer på St. Mary's? Och så slutet på första börjar man snegla lite i telefonen så under fredagsfilmen hemma då. Så andra halvlek. Vänta, jag ska titta lite grann. En liten paus. Och så när sista kvarten då har man tagit över tvn och resten av familjen har fått flytta på sig någon annanstans.
Det som var ett sliding doors moment här till att det rann iväg i siffrorna var ju Bertrands utvisning. Där
ganska hårda röda korten då, va?
Ja, det var väl det. 12 minuter redan. Ligger de under med 1-0. Och där direkt efter rinner iväg till 2-3-0 innan det har gått 20 minuter. Eller något
för visst
sånt.
Det är i samband med han får det röda kortet efter målet, va? De har fördel av boll, tror jag, vid 1-0-målet. Och sen springer domaren efter de har gjort mål och ger honom det röda kortet så att det blir en som en dubbel...
Okej, okay, jag missade
riktigt,
det
är riktigt tung,
jag såg inte matchen där.
Nej, det är en riktigt tung minut där.
Jag gjorde som dig, jag såg på den senare.
Man märker att det här måste
vara en del av. Det var ju en väldigt intressant statistikuppgift där också i den matchen.
Ja, så. Precis. Tale of Two Families har de då beskrivit. Det är då Angus Gunn, målvakten i Southampton, vars pappa Brian Gunn också var målvakt i engelska högsta ligan för, jag vet inte vilket lag han spelade för, men han förlorade en match, han släppte in 7 mål i en match.
Norwich, var det inte?
Var det Norwich han stod i? Och de är då det första far och son duon att släppa in 7 mål eller mer i en och samma match. Intressant då att den andra matchen där ett lag har vunnit med 9-0, vem som stod på den vinnande sidan då, det var ju Peter Schmeichel i Manchester United när de slog Ipswich med 9-0 på Old Trafford. Så att de är förmodligen det enda far- och son-duon i högsta ligan av världen över, skulle jag tro, som har stått på den vinnande sidan i en 9-0-seger i sin karriär. Det här är viktig statistik att ta med sig. Det är sånt där som hamnar i historieböckerna.
Kasper som till och med gjorde sin 500:e match i engelsk fotboll.
Var det det dessutom?
Ja.
Det var bra, viktigt sätt att fira på. Fan, 500 matcher är mycket.
Mm.
Är det till och med fler än vad pappa gjorde?
Nej, alltså för många olika klubbar då ju. Så att jag vet inte riktigt.
Absolut. Men Peter Schmeichel spelade också för ett par klubbar innan han kom till Manchester United.
Jo, det kan det vara i och för sig. Ja, jag vet inte. Jag ska kolla hur många matcher han gjorde totalt i engelsk fotboll då. Om vi vill ha den.
Jag vill ha den. Men Leicester imponerar ju och är med där uppe. 2 poäng bakom Manchester City efter 10 omgångar.
Han gjorde 602 matcher i ligan totalt. Och då hade han väl 50 i Portugal och 100 i Danmark ungefär. Så att, ja, det är ju fler än han gjorde i England.
Mm.
Det säger också någonting om Kasper Schmeichel som fortfarande befinner sig lite i pappas skugga, eller?
Ja, det gör han.
Trots alla framgångar.
Jo, men det gör han.
Peter Schmeichel som kanske är den. Är han den främsta? Är han den största? I engelsk fotboll?
Han är kanske den största, men inte den bästa.
Nej.
Alltså, han var en väldigt stor stjärna då. Och det, man har en tendens också att kanske bygga upp det som var och komma ihåg de ljusa stunderna och glömma bort tavlorna som de spelarna gjorde på 90-talet. Men han är definitivt den största målvakten i Premier League.
Får nog säga under Premier League-eran, får man säga.
Ja,
för
under Premier League-eran,
gå tillbaka
exakt.
Till,
ja, exakt.
Till några andra. Sådär. Men från Southampton Leicester då. Leicester uppe på tredje plats på samma poäng då som Chelsea. Det har blivit ett litet glapp där. Som du sa, det var lite daylight mellan plats 4 och plats 5 just nu. Det är 4 poäng som skiljer där. Så det kan vara en liten utbrytargrupp då med Manchester City, Leicester och Chelsea. Och det är på grund av att Arsenal, som ju var en del av den följarskaran, den jagande gruppen som man hade sagt i cykel, tappade poäng hemma mot Crystal Palace. Du var där, Frida. Det var stormande känslor framförallt.
Ja, man vet knappt var man ska börja. Alltså, man fick ju, det var tur att jag fick sällskap till tunnelbanan av en kollega, så att man kunde liksom gå igenom matchen en gång till, för att det var så mycket som hände och så mycket intryck och framförallt väldigt, väldigt mycket känslor redan från start egentligen, för att Arsenal inleder ju väldigt, 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 väldigt bra första kvarten och leder med 2-0 efter två hörnor då, där bland annat då Granit Xhaka är inblandad i en av dem, nickar ner bollen till Sokratis som gör mål, sen utökar David Luiz. Så då tänker man väl lite grann att det här säkert kommer att bli en sån där kväll som det blev, eller eftermiddag var det ju då, som det blev på Tottenham Stadium när Crystal Palace totalt kollapsade. För att det känns som att de är lite så att antingen så går det bra eller så går det oerhört dåligt. Men de kommer ju in i matchen igen, och det gör de ju mycket tack vare det här VAR-beslutet då, när Zaha går omkull, när Chambers sträcker ut sitt ben och Atkinson faktiskt tar upp det gula kortet och hävdar att Zaha filmar. VAR kliver in, gör om beslutet och hävdar att det är straff istället. Och så plötsligt så är det 1-2. Då blir det på något sätt som att Crystal Palace kommer in i matchen igen, och det är väl lite där det börjar krackelera för Arsenals del. Vad händer sen? Alltså, Arsenal, de tappar kontrollen egentligen, skulle jag säga, efter paus över matchen, och Palace är egentligen ett tag där betydligt närmare att få in en kvittering, vilket man också kan, ja, alltså vilket de också till slut får då. Och då sker ju det här, alltså kort därefter så sker ju det här omtalade bytet då, när Granit Xhaka ska kliva av till förmån för Bukayo Saka. Jag vet inte, vill ni prata
om det? Om vi stannar där bara, ja, vad tyckte du om bytet när det skedde? Alltså, var det rätt att byta ut honom som du såg det? Jag har inte sett matchen.
Ja, alltså så här upplevde väl jag det. Alltså, som sagt, Arsenal hade tappat kontroll helt över matchen. De måste egentligen göra någonting. Blir lite förvånad ändå att han väljer att ta ut Xhaka och sätta in Saka. Men fair enough. Alltså, Xhaka, det är inte första gången han blir utbytt. Det är inget konstigt egentligen. Och jag vet att när jag såg det här live, min första känsla var att varför springer du inte ut till sidlinjen? Alltså, Granit Xhaka, han ser sitt nummer. Han blir säkert sur omedelbart, vilket är liksom fair enough. Men han liksom börjar gå långsamt, långsamt, långsamt ut mot sidlinjen. Och sen är det ju som att då väcks ju någon sorts, alltså burop på läktaren, alltså inte sådär jättekraftigt ändå. Men sen ju mer det eskalerar, när han sliter av sig bindel, då börjar det buas ännu mer. När han sen kupar handen vid örat och skriker fuck off, alltså då är det ju till slut, det är ju liksom kaos på läktarna i princip. Så att i mitt huvud så är det som att det är väl klart att, men det har varit mycket snack nu i efterhand om att, ja, men publiken ska inte bua åt sin lagkapten. Nej, absolut. Men samtidigt så, en lagkapten måste vara större än sån där. Han måste orka stå emot trycket. Och även om det är 5% på läktaren som börjar bua, och sen till slut var det ju betydligt fler såklart, för att det var många som blev provocerade av det, så man kan inte bete sig sådär, tycker jag. Det är trist att han får ta så mycket skit. Absolut, det måste vara fruktansvärt ibland. Men han är lagkapten, så han ska kunna hantera den typen av situationer. Tycker jag. Sen var det inte rätt att utnämna honom till lagkapten från första början. Men det är ju en helt annan diskussion.
Nej, det är ju alltid lite udda det där, men det vi har varit inne på att Arsenal ju saknar en naturlig lagkapten. Vem ska annars vara då? Ska det vara David Luiz som kom in för 3 månader sedan? Ska det vara Guendo Xy som är 20 år
men gör, gammal? Men gör Bejerit till första kapten och så gör Guendo Xy till vice till exempel. Är inte det en bra deal?
Ja, Bejerin känns väl som den som är närmast. Är han den som har varit längst i Arsenal nu?
Kanske.
Det känns men, nästan så.
En sån som Aubameyang då? Är inte han tillräckligt stor liksom?
Men han är ju största stjärnan, men är han verkligen...
Nej, det vet man ju inte. Alltså, det har man ju ingen insyn i. Det är så. Men det är sån extrem brist på alternativ.
På ledarfigurer, ja, i det laget.
Så att, ja. Det blir ju, det innebär ju att man fiskar liksom efter, ja, vem som skulle kunna ha det.
Ja, och spelarna verkar ju ha stått bakom utnämningen.
Ja, de ska ju ha röstat om det, ja, vilket är ovanligt ska jag säga i England. Jag tror inte de röstar så mycket i England, utan det är nog mer managern som bestämmer vem man sätter den på liksom. Och det innebär ju att Xhaka uppenbarligen har en stark ställning i gruppen.
Ja, uppenbarligen. Nu blåser det igen då på Emirates. Det svänger från vecka till vecka här, och Emery out går varmt igen. Från att vi tycker att men Emery har gjort det ganska bra, hur han har liksom växlat in i ny generation ändå, ligger bara några poäng bakom, är med och slåss och så vidare, tills att det blir en sån här match. Så man egentligen, man kryssar mot ett väldigt formstarkt Crystal Palace, ska vi säga. Palace som är väldigt svårspelare just nu. Som vi också hyllat. Det är ju inte hela världen. Det är ju inte katastrof att kryssa hemma. Visst att man leder med 2-0. Man gör ingen bra match. Det är klart det finns problem. Men jag menar, det finns värre problem i ligan. Men det är oroliga läktare för lag. Det hänger liksom i sen de där sista åren med Wenger, att det är så mycket känslor på just Emirates läktare. Ja,
alltså det ska ju sägas i det här fallet, vi har inte ens pratat om det här målet som blir bortdömt med 5 minuter kvar. Nej. För att det är ju också ett oerhört märkligt beslut av VAR.
VAR som ju inte har
nämnts i den här podden fram till nu.
Ja, men som har overruled någonting under den här jävla säsongen, den här omgången. Det är ju som att de måste ju haft ett möte och sagt att fan, vi kan inte hålla på och låta saker hända och sen skita i att använda VAR nu när alla kan se bilderna och vi visar upp VAR-bilderna på tv och så vidare, och sen så gör vi ingenting. Så här kan vi inte ha det. Och nu hittar man allting istället.
Ja, det intressanta där med VAR, med Bertrands utvisning där i 15-matchen, ja, det är ju en VAR, det är ett VAR-beslut att plocka fram det röda kortet. Hade det inte VAR klivit in där, det hade inte blivit någonting då. Det hade inte blivit gult. Nej. Utan domaren har ju inte uppfattat det. Han har ju släppt spelet och de så gör mål. Och sen kommer det röda kortet ut när VAR har liksom tittat på situationen. Det är klart, visst, dobbarna sitter i vaden, men jag hade nog kunnat nöjt mig med ett gult kort på den ändå. För att intentionen, det är ingen fart i det, han kommer inte med fart att stå still när tacklingen sker och så vidare. Så att ja, det blir väldigt godtyckligt, det blir det.
Och sen så är det ju visst att han trampar honom lite på foten, Chambers då, i situationen, men vad fan, det händer ju hela tiden, de står ju bredvid varandra hela tiden och trampar runt och liksom,
ja, det är kamp om bollen.
Det är bara kamp om bollen liksom, ja. Det är ju ingenting.
Jag tycker det.
Nej, det var helt obegripligt i alla fall, men även om de skulle ha fått in det målet, eller att målet skulle ha godkänts, så alltså problemen i Arsenal försvinner ju inte riktigt, för att det är ju ständigt man ser liksom ingen förbättring riktigt i vad gäller spelet, och det blir ofta så här att alltså när de leder med 2-0, de ska inte släppa in 2 mål på hemmaplan mot Crystal Palace. De måste kunna kontrollera matchen bättre, men ständigt det här med att de, det var samma sak egentligen när de mötte Watford på bortaplan, att de kan få in ett par mål och sen så är det som att de bara lämnar över bollen till motståndarlaget. Det kan man inte, det funkar inte i längden. Och Emery, han sa någonting om, man hör ju inte allt han säger, men han sa någonting om att nej, men det blir ju så att motståndarna, de trycker ju på för att de vill få in ett snabbt reduceringsmål och sådär, eller kvitteringsmål. Ja, men absolut. Men det betyder ju inte att ni ska tillåta dem att göra det. Alltså, det är någonting i Arsenal som inte riktigt fungerar. Och det hade ju inte försvunnit även om Sokratis mål hade godkänts.
Nej, så är det ju verkligen.
Men bara en annan grej där, om man struntar i VAR, men är det inte ett helt overkligt beslut av Atkinson att varna Wilfried Zaha? Alltså, hur kan han få det till det? Okej då, om man inte tycker att det är straff, men hur kan han få det till filmning?
Alltså Chambers blir ju förintad utav Zaha.
Precis.
Där. Han hänger ju inte med alls.
Men där tror jag att domarna går för mycket på, alltså, spelarens historia. Alltså, det har varit inblandat tidigare att han kanske ramlar enkelt någon gång.
Plus att han gör sig till lite i luften, så han förstärker väl sin rörelse lite. Men han blir ju fel.
Ja, det är såklart straff, och hur det kan bli varning, det är nog bara Atkinson som vet.
Det var lite intressant ändå, för att Mark Clattenburg, han har ju sin berömda kolumn varje måndag. Det är alltid intressant eftersom det sker minst ett konstigt domslut varje helg, och läsa vad han säger. Och han tyckte att Atkinson gjorde rätt, att det var filmning på Zaha och att det inte skulle ha varit straff.
Okay.
Och jag kan köpa det lite grann, för att vi har sett ganska många såna här typer av situationer där det inte har blivit straff. Pepe hade ju en för inte särskilt länge sedan, som var ungefär lite liknande, att han sökte den, absolut. Men det var ett ben som var liksom framställt som han trillade över. Jag tror Harry Kane också. Det var nog när de mötte Newcastle, var någon liknande situation där.
Som inte blev
straff. Men ja, det är väl lite, återigen, det är väl kanske upp till bedömaren att avgöra. Där finns en del att diskutera kring den i alla fall.
Ja, jag tycker, och de du nämner, jag tycker faktiskt båda de två är klara straffar också. Som jag minns dem. Ja. Och Svaj på Emery, vi måste bara nämna Guendouzis tackling på slutet också. Vad fan är det som händer där?
Ja, Jesus alltså.
Hur kan du inte få rött kort för den?
Den är fantastisk.
Det enda han kan hänvisa det till, det är ju liksom att det är långt ifrån målet, och att det liksom, det är ingen tackling du blir skadad av riktigt, utan Nej. Han stoppar ju upp anfallet. Men jag menar,
det är en riktig rugby. Det är ju gult kort i rugby.
Ja, så är det ju. Och jag hävdar ju att alla de där tacklingarna där man, du har inte en chans att nå bollen, utan Nej. Du tar bara ut spelaren. Alltså, du går bara för att liksom, då tycker jag inte man ska vara så jäkla rädd för att ta fram det röda. Ibland är de lite för rädda för det där. De där extremt cyniska tacklingarna där spelaren ser att det är helt omöjligt att nå bollen. Jag tar bara ut spelaren. Ganska hård tackling. Ja. Det här är ju något helt annat. Det här är ju en annan egen kategori av tackling. Alltså, det är ju rugby liksom.
Han kastar sig över och tar fullt grepp.
Han tog sitt uppdrag där att stoppa upp anfallet på allvar i alla fall. Det får man säga.
Hur uppfattades det live? Han du ser det eller?
Ja, alltså, eftersom man ska lämna de här krönikorna på slutsignal så var man ju mitt uppe i det eftersom det bara var några minuter kvar. Men det blev ju... Men det var bara så konstig stämning de sista minuterna där på arenan överlag. För att supportrarna började ju inse att det, liksom, det skulle inte komma något segermål. Och det var en oerhört... alltså obehaglig stämning, alltså som jag inte har upplevt här, tror jag, den här hösten tidigare. Det var till och med en som fick bäras ut liksom, av fem matchvärdar. Jag har aldrig sett det tidigare här. Alltså inte så nära pressläktaren i alla fall, så att man har sett det ske live. Men folk var alltså i upplösningstillstånd, så jag tror inte riktigt att man noterade inte riktigt Guendouzis tackling fanns efteråt. Det gjorde inte jag i alla fall.
Nej. Fenomenala bilder i alla fall. Det är årets tackling. Utan någon som helst konkurrens.
Ja.
Det är det verkligen. Burnley-Chelsea. 2-4.
Mm.
Pulisic. En spelare som vi har liksom väntat lite grann på skulle komma och ställa till med någonting. In från start. Äkta hattrick. Och vilka mål han gör. Det är ju liksom, alltså soloräden på första är ju magisk.
Ja, sen har han ju lite flyt också kan man tycka, för det är ändå tre Burnley-försvarare i vägen. Och bollen går liksom, alltså smiter perfekt emellan. Och jag tyckte lite synd om Burnley också i den här matchen, för att det var inte många misstag de gjorde och ändå så släpper de in så många mål och matchen dör liksom av någon konstig anledning, trots att de faktiskt gör det ganska så bra. Men jag tycker först och främst också att det var fint att se Pulisic från start. För jag tror att det var en sorts belöning efter matchen mot Ajax där när han kommer in i slutet och gör ett väldigt, väldigt bra inhopp som ju är hela anledningen till att de vinner den matchen. Och Hudson-Odoi har ju varit så himla bra att det måste ha känts svårt ändå att inte ta ut honom för Lampard. Men det var ju helt rätt att ge Pulisic chansen nu när han började komma igång. Och han tackar ju och tar emot där ju, genom att göra ett perfect hattrick. Viktigt ju, eftersom han är väl lite det frågetecknet som Chelsea ändå har haft nu när de har lyckats förbättra försvaret, som man pratade väldigt mycket om, att det är darrade. Man har lyckats förbättra sitt facit på fasta situationer emot sig. Det var egentligen Pulisic som var kvar, alltså frågetecknet. Så nu, ja, nu är han väl ett utropstecken då.
Det får man säga.
Man får ju också säga att får de igång honom här nu, då ser det ju oförskämt bra ut.
Ja, alltså, det är ju bakåt som det svajar lite grann då. Visst, man kan inte riktigt försvara sig när J. Rodriguez gör som han gjorde. Jag vet inte hur många meter det var från målet när han nöp till. Men offensivt ser det ju riktigt bra. Så kom ihåg att Chelsea spelar utan Kanté till exempel i den här matchen, som ju i min värld fortfarande är deras absolut bästa spelare.
Ja, han har ju egentligen inte spelat, han har ju bara spelat med Liverpool den här säsongen, ja, i princip.
Då har han varit bäst på plan i båda de matcherna.
Ja, men ändå så lyckas de, det är ju det som jag är så himla imponerad av, att de ändå har lyckats få den här balansen. Och ja, att de hela tiden har tagit steg, alltså varje vecka så har de sett till att skruva på saker och förbättra. Och det är liksom en jämn kurva som stiger gradvis uppåt, vilket ju bådar väldigt gott om det ser ut så här redan nu, alltså när Lampard har fått en hel säsong på sig, alltså hur ser det ut då? Sen kommer ju kraven givetvis höjas, alltså ju bättre det går desto högre blir kravbilden från supportrarna, men jag tror att de flesta som håller på Chelsea idag, de mår nog oförskämt bra, alltså med tanke på vad man hade för förhoppningar och sådär innan säsongen.
Ja, och de är som sagt, de ingår i den där lilla utbrytargruppen då, precis bakom Liverpool med Manchester City på 22 poäng och sen då Leicester och Chelsea på 20 poäng och sen är det ett hopp på 4 poäng då ner till Arsenal på 16 poäng. Så att det alltså Lampards aktier just nu, de kunde ju nästan inte varit starkare. Alltså han har ju överträffat precis allas förväntningar, skulle jag säga. Det går ju inte annat än att bara lyfta på hatten ut åt den här säsongsinledningen. Och framförallt med tanke på att han... det var ju inte alla som var övertygade om Pulisic. Även om han hade varit väldigt bra i Dortmund så har han ju inte... Han har ju inte varit Dortmunds outstanding player de senaste åren. Han har ju fortfarande varit en spelare med, liksom, med talang och framtiden för sig och med en potential.
Det var ju lite rotation där under förra säsongen. Ja. Alltså inte supergiven i elvan.
Nej. Faktiskt. Att han har kommit in och ser så här bra ut. Han har fått igång Abraham och han har fått igång Mason Mount och
Tomori.
Och Tomori och så vidare. Det är, men vi var inne på det förra veckan också. Det börjar bli ett riktigt fundament för någonting att bygga på. Vi kan ju...
det var någon som skrev en artikel som jag läste bara i all hast. Jag har inte läst hela artikeln, men jag såg bara inledningen på det, just att Frank Lampard har lyckats med något så komplicerat som att han har gjort Chelsea likable på väldigt kort tid. Och det är liksom så här, ja, allting som man hör om Chelsea nu är ju positivt. De släpper fram unga spelare och spelar bra fotboll, de gör mycket mål, det är kul att se dem spela, liksom de utvecklar spelare och så vidare. Det är inte den bilden som omvärlden har haft av Chelsea de senaste 15 åren eller 20 årens förändring.
Nej, och jag tror att där är en sorts, alltså där är en sorts glöd hos spelarna också. Alltså Lampard har lyckats alltså få dem att dra åt samma håll allihopa, och det spelar ju säkert in att ett gäng av de här spelarna har ju liksom haft Chelsea i hjärtat alltså under alla år och vill spela för klubben och liksom uppskattar det väldigt mycket på grund av det. Men även en sån som liksom Jorginho och sådär, och liksom spelar, vi har pratat om att de kanske börjar liksom sjunga på sista versen som Alonso och Aspiliketa. Det känns ändå som att alla vill det här och liksom brinner för laget, alltså som Lampard har byggt. Och det är det som blir så imponerande, tycker jag, i mina ögon, att han har lyckats med det. För att det är inte helt enkelt, det är ändå stora stjärnor man har att göra med. Men det är klart, han vet ju allting om det. Han står ju över dem också, Lampard. Alltså det spelar ju säkert in. Han har ju respekt i omklädningsrummet, såklart, på grund av den han är.
Mm. Ja, det är sannoliken imponerande faktiskt. Ja, nu har man ett vinterfönster där man inte får handla, och sen säger man ju, har man eventuellt ridit ut den här stormen och eventuellt har kommit starkare ut på andra sidan? Kanske till och med ett lag som går att tycka om. Jag har inte tyckt om ett Chelsea-lag sedan Jimmy Floyd Hasselbank spelade där, om jag ska vara ärlig. Det laget tyckte jag väldigt mycket om.
Gianfranco Sola var svår att inte gilla.
Gianfranco Sola och Hasselbank och Tore André Flo och Desailly och... det fanns mycket fint i det laget.
Ja, den enda som inte är nöjd just nu, det är väl Giroud möjligtvis. Som, han bara sjunker längre och längre ner i...
Han hamnar på bänken igen. Vilken surprise. Han har en tendens att hamna på filten, Giroud. Det säger väl någonting om honom att... Ja, kanske ska...
Nej, men... Alltså det är så här, har man inte en väldigt tydlig Giroud-roll i laget, då har man ju heller ingen användning av Giroud. Alltså han måste ju spela på sitt sätt. Han måste ju vara en targetspelare som ska stå och suga in bollar med ryggen mot mål och fördela på snabba spelare runt omkring sig och kombinera sådär. Det är ju, spelar man inte på det sättet, då blir han ju väldigt överflödig väldigt snabbt. Alltså det är en begränsad spelare på många sätt, ja. Men med väldigt tydliga spetsegenskaper.
Och nu finns det ju en roll för Batshuayi också. eftersom att det är han, det är Batshuayi som kommer in där med Pulisic mot Ajax och vänder, eller vänder gör de ju inte, men får in segermålet i alla fall. Så nu har han också en ganska tydlig roll i Chelsea. Så att ja, stackars Giroud, han har hamnat lite i kläm där, så han lär väl lämna nu i januari antagligen. Mm.
Just det, den matchen, och Jay Rodriguez nämnde vi, det är ett jävla mål han gör, alltså, jag plockade fram det här,
ja.
En skaplig träff, fina Jay Rodriguez ändå, en vän av podden kan vi säga.
Vi måste ju prata om en annan vän av podden, Sean Longstaffs fantastiska
träff. Ja, precis, den var inte grann, det var rött kort. Han kände det själv direkt. Det så, man ser en spelare ställa sig upp, inte protestera,
bara vandra av,
se skyldig ut liksom, så bara vad fan. Alltså det var blött och han kom i hög fart och du vet, och dobbarna var på fel. Han kände allting blev fel liksom. Jag tror han försöker ju inte sparka sönder honom, men det blev ju resultatet. Det var rött.
Kära Bruce tyckte att det var oflyt.
Steve Bruce, det är också en kommunikatör.
Ja. Men jag ska säga Sean, han... oj, nu kommer en ambulans här. Det hörs kanske. Mm. Ja.
Storstadslivet.
Det är den första nu på typ en halvtimme. Det är ju sjukt.
Ja, precis. Det var en i början.
Men Sean, han hörde av sig och berättade att pappa David, han har total hybris nu eftersom att han har blivit så uppmärksammad i Sverige. Han känner att han har fått de hyllningarna han förtjänar nu efter så lång tid. För det är ingen som riktigt fattar att han är bra på någonting här i England. Så att han uppskattade det väldigt mycket, ska sägas.
Ja, vad kul. Han hörde av sig till dig.
Ja.
Ja, vad roligt. Ni håller på att bygga upp någonting där, du och Sean. Du kommer skriva hans memoarer här om 15 år.
Ja, vänta bara tills han blir klar för United. Det är vi som kommer ha avslöjandet. Nej.
Ja, just det.
Vad sjukt det vore. Det vore ju helt... Ja. Ja. Nej, en bit kvar.
Ja, det. Verkligen. Vi kan väl säga något om den matchen också då. Det var ju ingen klang och jubel först.
Jag kollade faktiskt lite i efterhand på det i början där. Det var så jäkla andefattig den matchen. Det var två lag som... Ja, men det är ju inte två lag som vill gå framåt och driva en match. Och när det är två lag som inte vill spela fotboll, då blir det vad det blir.
Det var någon som la upp den här giffen på Twitter med två spindelmän som står och pekar på varandra.
Okej, okay. Ja just det. Du ska ha bollen. Ja, nej, precis. Du ska ha den.
De såg ju likadana ut. De stod på varsin sida så här, ville kontra. Och sen så nickade de lite till varandra på mitten och sen så var det tillbaka. Och så. Ja, men... jag måste ändå säga, alltså det som jag fascineras lite över med Wolverhampton, alltså det är ju hur Adama Traore är inblandad i fan med precis allting som händer offensivt för dem nu. Han ser riktigt fint ut. Det är inte bara det att han springer
upp,
längre.
Han börjar segla upp på den här listan över dina favoriter i klass med Steve Sidwell.
Jonjo har ju sjunkit John lite, han inte får spela så mycket. Bröderna Longstaff. Lee Cattermole, absolut. Adama Traoré är ju definitivt en kandidat på den listan. Man gillar honom för att han är så speciell ju. Det mesta går ju på hans kant och genom honom på något sätt när det händer saker. Och det är inte bara det att han är snabb, han har ju väldigt fin teknik och faktiskt skaffat sig en passningsfot också. Hjärnan är 3+ nu i alla fall. Så att han har fortfarande någonting väldigt speciellt, Adama Traoré, som gör något väldigt viktigt för Wolverhampton just nu. Tunga poäng för dem, såklart. Manchester City mot... ska se vilka var de mötte här nu då. Nu måste jag läsa mina papper. Det var ju...
Aston Villa, va?
Aston Villa, ja, precis. Anonyma Aston Villa. Känns inte så? Känns inte Aston Villa och den här upplagan väldigt anonyma?
Jo, de var ju mer profilstarka i förra vändan. De var uppe och var lite...
Det är Jack Grealish liksom.
Ja. Och McGinn.
McGinn förstås. Ja, okej då, de har två stycken. två
Wesley. Wesley ser fin ut ibland.
Ja. Okej då. De har ingen Abgon Lahore kvar.
Abgon Lahore?
Men honom saknar man ju.
Ja.
Saknar man inte Abgon Lahore lite grann?
Abgon Lahore, det var fint uttal du hade på honom. Jag ska säga att du får träna lite grann på det.
Abgon Lahore. Vad heter det då?
Abgon Lahore.
Jag glömde bort det.
Som sagt, du får träna lite.
Träna lite på den.
Du är bakläxa på den.
3-0 till Manchester City, inte så mycket. Och jag har faktiskt inte sett mer än målen. Men noter värt i alla fall att De Bruynes mål då, som dömdes, gå hela vägen direkt in i mål, eftersom Raheem Sterling stod offside vid händelse av att David Silva skulle ha rört bollen och då påverka spelet. Bedömdes utav VAR som att David Silva inte då nuddade bollen, utan att den rullade hela vägen från De Bruyne in i mål och godkändes. Sen i efterhand ges målet till David Silva i alla fall, efter han själv har sagt till domaren att jag får faktiskt på den. efter att målet
snurrigt,
godkänts.
Snurrigt.
Ja. Lite större. Det är ju inget som avgör i slutändan, men ja, de får fila vidare på VAR och hur saker ska bedömas.
Det är inte riktigt sant.
Sluta
det
göra
kan
det så jävla
avgöra vår managerliga att De Bruyne inte fick det målet.
Det kan det ju för sig göra.
Bra att du sa det, jag ska in och kika lite snabbt här.
Ja, jag har faktiskt inte
jag
kollat.
Jag har avancerat i helgen här.
Jag lyfter
ut Sala efter mycket om och men här. Ja. Trots det har jag tappat placeringar. Hur fan kan det gå ihop?
Sala gjorde ju mål. Det blir ju lätt sådär i manager-sammanhang, va? Den som leder är den som har bäst koll. Är det fortfarande du som leder, Frida?
Jag tappade ju ledningen, jag ligger tvåa nu. Jag är inte jättelångt bakom Erik Karlsson. Men han ska ner alltså. Jag ska vinna det här. Det är viktigt.
Precis, ja, men jag är på sjunde plats. Jag har passerat Kalle.
Ja, jag släppte det här senaste veckorna. Så.
Ja,
jag har varit inne i kvalbubblan, vet du. Jag har inte bytt ut spelare. Sitter man kvar där med spelare som man ser att de var ju på skadelistan plötsligt.
Money Street Preachers, där har vi mig för fan. Ja, skitsamma. Nu ska vi inte grotta in oss i det. Vi ska vidare. Vi har fått en massa... just det, vi har en match kvar på mitt schema. Det är nämligen Brighton mot Everton. 3-2. Och en liten... spricka i ska man säga genibilden utav Marco Silva igen då det,
hur många sprickor har du att laga i den där genibilden?
Ja, den är oerhört svårt att hålla ihop överhuvudtaget.
Eller är det så att du är så händig så att du lyckas laga dem där? Du är ju händig och du spickar ju upp en del altaner och grejer.
Ja.
Är det så att du lyckas laga de där sprickorna?
Jag tror inte ens jag lyckas få ihop en genitavla utav Marco Silva just nu. Det var ju för sig en väldigt dramatisk tillställning det här. Som avslutades med ett självmål i slutet och seger för Brighton. Och en tung seger för Graham Potter.
Verkligen.
Får man verkligen säga. Som trots förutsättningarna faktiskt måste säga har gjort det väldigt bra så här långt med Brighton. Tunga 3 poäng här.
Mm.
Är det någon som har med sig någon ytterligare analys från den här matchen om Brightons spel, eller ska vi fortsätta såga Everton en stund till?
Nej, vi kan väl såga.
vi kan väl såga. De fortsätter liksom bara slarva bort de här lägena de har och spelet. Det stämmer inte och det rasar in bakåt. Det ser inte alls speciellt trevligt ut för Everton för stunden. Vi har fått en massa frågor. Det var det jag tänkte vi skulle ta oss vidare till. Vi kan väl börja med Arvid Johansson. Vad blir det här näst för Hasenhüttl?
Ja, jag tror inte det blir något här näst. Utan jag tror att han sitter ganska säkert ändå. Jag tror att det finns djupare problematik i SA15 och de vet om att det finns det. Och om inte annat tror jag ägarna kommer bli varse om det från diverse håll att de har en stor del själva i det här. Så att jag tror att han sitter ganska säkert. Men det är klart att det är inte kul att ha Manchester City nästa match, men någon slags svar på det här resultatet måste de ju ge. Det måste ju ge en kämpainsats som i alla fall ger någon slags liksom förtroende och trovärdighet mot supporterskaran.
Ja.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Kanske kan han ta sig in på nästa fråga då. Jag har fått en ifrån Zigzag här. Vem av tränarna tror ni lagar bäst lasagne? Jag tror inte på Hasenhüttl ändå. Det känns inte som en matlagare. Vi har ju inga italienska tränare kvar i Premier League väl, va? Glömmer jag någon?
Nej. Pochettino har i alla fall ett italienskt efternamn. Det kanske hjälper på något sätt.
Ja. Kanske är det Pochettino som får ihop det. Annars, när Ranieri fanns kvar, då var ju alternativet enkelt.
Ja, sen är ju Roy Hodgson är ju ganska världsvana. Han jobbar i Italien och så vidare. Han kanske plockade upp den konsten där när han var tränare i Inter.
Han var väl i Schweiz en vända, va? Som,
ja,
som förbundskapten.
Jajamän,
till och med.
VM 94.
Måste man ju förhålla sig till en viss italiensk kultur. De har väl 10% av befolkningen som är italienare eller någonting. Så att,
Och sen var han ju Inter.
Ja, sen var han ju inte.
Ja, det var det jag menade.
Ja, precis. Mm. Just det. Det är klart. Ja, men då är det ju Roy. Är Roy egentligen bäst på allt?
Ja, troligtvis.
Ja, och frågar du mig så är ju svaret ja. Frågar du Frida så ska han bort.
Nej, han ska inte. Jag älskar Roy. Men jag trodde att han var...
Vadå? Har du vänt?
Han ska bort. Det har väl ingenting med det att göra om man tror vem man tror blir för sparken först. Man väljer ju inte
ja, okay,
det
sämst det var.
Eller det gör kanske.
Nej, det menar jag inte. Nej, det var inte det jag menade. Ja. Jag menar precis det du sa. Att du räknar med att han får gå först.
Ja, men jag vill inte att det skulle hända. Och det har ju uppenbarligen inte hänt heller. Så att, men han är underbar. Han får gärna vara kvar. Hur länge han vill.
Vi stannar kvar vid tränare. Kristoffer Julin skriver. Diskuterar de verkliga problemet med Spurs och Man United. Kommer tränarbyte lösa några problem? Kanske i Spurs, men inte United, tror han. Jag är nästan tvärtom. Jag tror att en tränarbyte skulle få större effekt i United än i Spurs. Jag tror att det känns som att Spurs...
Jag tror att det skulle få effekt i båda. För att det får ju alltid någon slags effekt. På så kort sikt. Lång sikt så finns det djupare problem i båda klubbarna. Och där är jag osäker på, men på kort sikt så tror jag att om vi bara pratar liksom den här säsongen, alltså då tror jag att båda klubbarna skulle kunna få en effekt av ett tränarbyte, en ny röst, för det verkar vara som att i Spurs fall så verkar det ha gått lite luften ur den gruppen och relationen mellan tränare, spelare, tränare, lagledning, och i Manchester United så tror jag att skulle de få in ett stort tränarnamn så skulle det innebära ett lyft. Mm. Kort sikt.
Och som sagt, och båda de här två lagen har ju problem som sträcker sig förbi tränaren och förbi...
Nog skulle man kunna se en Allegri till exempel i Manchester United, att han skulle bara få en effekt av att komma in och vara Allegri ett tag.
Ja.
Med ett nytt tänk och en ny röst.
Men Allegri i Spurs då? De har ju fortfarande kvar problemen med spelare som vill spela någon annanstans och kontrakt som inte är påskrivna och så vidare. Och en uttunnad kassakista på grund av en ny...
På kort sikt. Kort sikt tror jag de skulle få den där nytränare-effekten som många får. Mm. 9 av 10 lag i Premier League springer ju med matchen efter en tränarbyte, som jag brukar hänvisa
till. Och han gör säkert en jäkla lasagne också. Allegri.
Ja, precis. Då är jag jätta på den listan. Mm.
Ja. Viktigt. Vi har Martin, Dr. Podcast, som undrar, prata om Pukki, dansade han likt Rajalaxo i en månad för att sen försvinna helt? Det var
fint att få in honom.
Är det 10 år sedan han hade den där streaken för Djurgården?
Ja. Vad gjorde
han? Gjorde, ja, det var det väl.
Ja, det var Djurgården. Nej, jag tror det är mer. Det kan vara ju inför EM 2008 kan det vara.
Så 12 år sedan. Han gjorde mål 5 raka matcher i början på den allsvenska säsongen och hypades något oerhört. Blev utvisad mot Kalmar, vill jag minnas. Nu är jag djupt ner och gräver i minnesbanken. Gör en oerhört självmedveten spark.
2008 var
han vänder sig om, får syn på en kamera och sparkar in i en vägg eller en dörr eller någonting. Den känns oerhört självmedveten, den sparken. Han vill reagera och visa att han inte accepterar det här röda kortet. Och sen så vet jag inte så mycket mer efter den utvisningen.
Han drog till Polen sen, alltså efter ett par år senare. Men var det inte så? Det är lite så udda bara att dra till Polen och...
Ja, sen har man ju sett honom dyka upp lite här och var.
Syrianska senast. Kommer ihåg att jag såg honom, han stod och tugga tuggummi i någon intervju i samband med Svenska Kuppen. Och så vet jag att man blev lite irriterad och tyckte att kan du inte spotta ut tuggummit. Den senaste gången jag såg Sebastian Rälax, men det var nog något år sedan tror jag.
Ja, det har ju hänt en del sen den där otroliga hypen den våren. Vad kom vi fram till att det var våren 2008?
Ja.
När han gjorde mål på allt.
Gjorde mål de 4 första matcherna, tror jag.
Det var de 4 första matcherna. Mm. Det var en ganska kort hype ändå. Teemu Pukki. Jämförelsen...
Ja, jag har en bättre jämförelse. Det är ju Amir Saki, kommer du ihåg han? Han spelade i Wigan. Det var en riktigt stark start där. Cykla in någon boll där. Han var helt otrolig första matcherna. Och sen, sen hamnade han väl i obskyr liga sen i... Al-Ain eller något sånt.
Men vi sa det samma sak med Pavlyuchenko den gången. Jag tror att han gjorde mål på sina 3 första bolltouch eller något sånt där.
För,
i typ Fulham eller vart det nu var han var någonstans. Jag ser ett vitt lag framför mig.
Vita Tottenham tröjor. Var ju...
Var det Tottenham som han kom? Men det var Tottenham som han var när han gjorde det. För sen, det känns som att han kom till Tottenham. Skitsamma.
Men
Teemu Pukki då är
alltså hade ni helst gjort en massa mål så direkt, alltså liksom omgång efter omgång, eller hade ni spridit ut dem över säsongen? Det är ändå en ganska svår fråga. Svara på.
Det blir ju en bra hype. Du får ju mycket coverage när du startar säsongen som Teemu Pukki. Då åker ju engelska journalister till hans hemby i Finland och skriver långa reportage och grejer liksom. Det gör de ju inte om du sprider ut de där målen på en hel säsong.
Nej, gör du 7 mål på en hel säsong så är det ju ingen som
så åker de inte till hemby.
Gör reportage. Nej.
Så att det blir ju en... men jag tror nog ändå det är bra att vara i zonen på det där sättet. Om man är Teemu Pukki som har kuskat runt som han har gjort, då är det ändå bra att ha sina 4 omgångar av fame där han liksom är superhet.
Har vi några starka stimspelare? Bastos, nu är vi utanför Premier League i för sig. Bastos hade ju ett fruktansvärt stim för några säsonger sedan. Nu är jag nere i Portugal och spelar, men
Då började du snacka som tusan om honom. Jäklar vad du fick in honom i Sillypodden på den tiden. Jämt.
Han gjorde ju för fan mål hela tiden.
Placera honom i varje klubb.
Ja, men han gjorde ju sådär 17 mål på 8 matcher eller någonting så här. Hangeland. Nej, inte Hangeland, vad säger jag? Håland. Stuket som vi ser nu då i RB Salzburg. Som vi har gjort vansinnigt. Vi kan ju se en sån där också eventuellt. Den unge Hangeland. Nu ser jag Hangeland igen. Håland. Som jag har inlett säsongen.
Ganska bra.
Ganska bra. Ganska säga. Han gör mål på typ varenda sparkan också. Fler frågor. Forsberg undrar hur går det för Frida och hennes... ska vi inte säga energidrycksmärket som du associerades med tidigare. Men hur går det med den konsumtionen nu när det är London?
Jag
här är ett svenskt märke som du nu saknar, gissar
jag. Ja, jag har inte druckit en energidryck sen jag bodde i Sverige. Jag smakar typ en klunk Carabao energy drink, men det var ju bara för att jag var tvungen att testa eftersom att det är Carabao Cup. Och sen har jag druckit en Red Bull, men det var när jag skulle på Chex debutmatch i hockey och jag var jättetrött och kände att jag behövde det. Men i övrigt så nej, ingen konsumtion av energidryck. Jag har till och med slutat dricka läsk Något jag har gjort de senaste 10 åren.
Det är bara afternoon tea nu för din.
Nej, bara kaffe är det enda liksom som... alltså kaffe är ju inte dåligt, men det är ju ändå koffein och grejer. Och det förtär jag. Det blir några glas vin då och då. Men i övrigt är jag ganska... jag känner mig ganska clean faktiskt.
Ja, det är starkt. Jag minns en förmiddag här i poddstudion när du hade fått i dig lite för många sådana där energidryck.
Jag höll på att dö. Alltså då jag fick hjärtklappning och svettade. Det var jätteobehagligt.
Det var någonstans där det vände, va?
Ja, faktiskt. Då såg jag liksom Gud på något sätt. Alltså på andra sidan. Insåg att jag behövde ta tag i mitt problem.
Du nådde botten. Ja, vet ni vad, det var allt vi hann den här tisdagen. Tack Kalle för att du kom in. Tack Frida för att du var med från London.
Nu fick han ju inte pika Frida här för att det blir en ångestmatch här i sista omgången av Superettan.
Nej, just det.
Västerås SK har ju faktiskt säkrat kontraktet där, medan Trelleborg då har en oerhört spännande sista omgång här. Där de faktiskt kan hamna på negativt kval. Hur har det gått med tränarbytet där egentligen?
Och framförallt, har de sprungit mer?
Ja, det gick ju inte, sådär jättebra i helgen mot J-Söder. Men de ledde ju faktiskt. Och sen så, jag vet inte, för Isak Jönsson, han fick rött kort. Och så vinner J-Söder med 3-2. Det är ju också en jäkla...
Det är Heinz som har tagit över där, va?
Men det blir ju lite, där i sista matchen mot Gais, så blir det ju lite intressant. För att i Gais mål så står ju Marco Johansson, som lämnade Trelleborg innan säsongen. Så det är viktigt där. Det är viktigt att visa honom att han gjorde helt fel. De är under.
Det är där vi riktar
också
våra blickar i helgen. Superettans upplösning. Den är raffinerad. Jag tipsar alla Premier League-lyssnare om.
Faktiskt.
Ja, vi skickar en tanke till Frida i London då. Beroende på hur det går för Trelleborg. Vi vet att det kommer påverka ditt mående där borta.
Ja.
Åtminstone till viss del. Tusen tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka om en vecka igen.